James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp. Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså, du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring? Jag var på obaren. Akta dig jävla kärring, vi dansar här.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay.
Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan?
Men jag alltså, tycker det är dåligt.
Jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Ja, men vi kan väl börja ganska enkelt.
Sådär. Hur allting började från början. Med din bakgrund och sådär.
Oj, ja. Lustigt nog var det så. Jag har tränat aikido sedan 72. Och i början på 80-talet så var Lennart Linder, en gammal aikido-kamrat som också tränade jaido, svärdskonsten. Han satt i kendo-styrelsen, i det som då var kendo-sektionen. Där behövde de en ny ordförande, för att det var en kille som satt där hade ingen lust att fortsätta. Och då tänkte Lennart att, fan Stefan, kan inte du ta på det? Jag tränar ju också jaido. Så då blev jag kendo-ordförande och var det ett par år. Och då satt man ju i huvudstyrelsen samtidigt, så förbundsstyrelsen som den hette då. Eller den hette huvudstyrelsen då, HS hette den då, sen blev det FS. Jag hade ju lite marknadsföringskunskaper och sånt där, var information och lite vad det är. Och då ville de inte riktigt släppa det, så när jag hade slutat som kendo-ordförande så behöll de mig som adjungerad där för att ta hand om mediafrågor, marknadsföringsfrågor och sånt. Och det var ju trögt då, alltså, hallå. Men sen då så blev jag aikido-ordförande några år senare. Och sen när jag hade tröttnat på det så satt jag kvar med mediafrågor. Så där höll det på, va? Till och från. Och sen när jag hade alldeles ledsnat på Paul Höglund och Ove Stjernström, deras, hur de drev förbundet, så då lämnade jag skutan och tänkte, nu är det bra med det här. Så gick det några år, så kom Erik Åsbrink in. Och han insåg snabbt att den här förbundsstyrelsen var inte så... Den var ju bara representant för de olika sektionerna, väldigt tungrot, och det var svårt för folk att göra saker. Så då ville han ha tillbaka mig, återigen då, för att driva media och marknads... Eller mediafrågor framförallt. Så då blev jag informationsansvarig. Och det var jag ju då fram tills jag blev ordförande. Om jag minns rätt.
Okay. Så det var 5 år där någonstans, eller något sånt? Är det så långt?
Det började ju, August Lejendom hade räknat ut att det var 33 år jag hade suttit i den där förbundsstyrelsen.
Totalt?
Från början på 80-talet då. Alltså, lite till och från, men mest till genom åren. Ofta som informationsansvarig. Och jag visste ju det, jag var ju den som startade den första hemsidan och sånt där, när de andra sa, vadå e-post, vadå internet, det här
är ju... Ja, så pass.
Så jag fick ju, och jag fick ju göra om den ett par gånger, för att sen var jag borta något år. Och då hade de någon odugling på kansliet som förstörde alltihopa. Så när jag kom tillbaka sen, det var ju under Erik Åsbrink, då fick jag liksom ta det från början. Sluta det som var där och lägga en ny sida och du vet alltihopa. Men annars var ju... Det har ju hela tiden, jag har ju hela tiden vetat att det förbundet behövde göra var ju att... Det var ju en mediasatsning. Alltså att få en... att vara... vad ska jag säga... att få en journalistisk bevakning. Ja. Och det är dels för idrotterna, men också för förbundets sundhet. Det är inget bra att fungera någon slags mörkervärld. Så det var ju, när Erik Åsbrink kom in så lyfte han ju den, jag ska säga, etiska nivån på förbundet flera våningar. För det är bara så ska det vara. Va? Och det fattar ju alla och ville ju de flesta. De flesta.
Men då fanns karate fortfarande kvar.
Ja, det var det. Och när jag tog över som ordförande så var det, för det hade ju August och jag och Micke Bergman, vi hade ritat upp de nya stadgarna till den nya modellen för förbundet, som egentligen Erik hade längtat efter, men det fanns inte riktigt politiskt utrymme för det då, men då körde vi på. Och då hade vi karaten med oss, som var den stora starka. Micke Bergman var ju i vår trio. Så då kunde vi göra det där och genomdriva den reformen. Och egentligen betyder det att Karateförbundet därmed hade ett eget förbund, allt vad de kunde önska sig. Och dessutom med sin, i princip de hade ju majoritet i Budo kampsport på den tiden. De hade ju både sitt eget förbund och Budo kunde de kontrollera. Men då hade de bestämt för att de ville bli egna. Så jag blev vald ordförande när, när genomdriven den här nya reformen. Och när karaten vid eget förbund. Och då förstod jag ju att nu går det att göra saker som tidigare hade varit ganska omöjliga. För att karaten låg som en slags kudde över verksamheten i och med deras dominans. Så jag sa, åh vad tråkigt att ni ska gå.
Men det tyckte du inte?
Nej, det var bra för karaten, var bra för oss. Det syns ju. Karaten har ju, alltså deras verksamhet trillar ju på väldigt framgångsrikt för att vara karate. Och de har ett tillskott till mer. Alltså de är ju rikare nu än de någonsin har varit. Och för Budo Kampsportsförbundet i övrigt är det ju liksom Shangri-La i jämförelse med hur det var innan. Jag var ju informationsansvarig. Jag fick ju inte ens veta om alla medaljer som plockades av de andra idrotterna.
Oj, herregud.
För att det var inte karate. Och det var ju jättemärkliga saker. Och det var gammal vana liksom. Men jag begrep ju plötsligt vad som skulle vara möjligt att göra. I och med att karaten drog. Så att vi kämpade allihop under då 2009 och fram till RF-kongressen och så vidare. För att helhjärtat för att karaten skulle få eget. Så det var ju, men vi har ju alltid gjort, vi har haft som princip i Budo Kampsport att om någon vill bli eget och det är realistiskt. Så okej, okay, fine. Fine by us. Judon har gjort det, taekwondon har gjort det, karaten har gjort det. Så, men i det här fallet var det ju en morgonsol för Budo Kampsport. Och framförallt, men där är också faktiskt, det hette ju Budoförbundet förut. Och allt annat verkade perifert och konstigt. Och det fanns en hel del fördomar om de andra kampsporterna. Och där var det August Wallén kom in i styrelsen. Jag kommer ihåg, för mig var vändpunkten när han sa att, för att karate förklagade på det där med knockout och sånt. Och det säger jag, ja, när man har knockout som ett vinstgivande moment, då är folk tränade för att ta smällar. Och då blir det färre olyckor om man, än om man räknar med att ingen ska träffa en i ansiktet. Och jag hade sett tillräckligt med karatematcher där det där hade ens, jag visste det. Oj, de är fullständigt, jag menar de håller huvudet fel.
Just det.
Och alltihopa. Så jag kände, ja men visst för helvete. Och då följer hela det där patrasket liksom. Alltså alla dumheterna följer bort, va. Det går inte att påstå länge att det är någon slags vad heter det, skaderisk eller något sånt där. Det är ju tvärtom. Det känner man igen för så många faktorer i samhället, va? Att, vad heter det, riskmedvetenhet.
Just det.
Är ju det bästa skyddet som finns. Så att då kände, och Erik Åsbrink var ju, han kände ju samma här. Det här är ett kampsportsförbund så att säga. Och vi kan ju inte sitta här och säga att nej, de får inte vara med. För fick de inte vara med hos oss, fick de inte vara med i RF.
Nej, just det.
Fanns ingen annan väg in. Så att Erik, vi tog in Glima och alltihopa liksom. Och så, yeah, yeah, come on liksom. Och det gick ju att göra med hjälp av Erik, för att han hade ju ett väldigt starkt stöd hos förbundsstämman och så. Nej, så att det blev ju och sen var Erik smart, för att när vi bestämde oss för att byta namn, då sa jag, jag tänkte ur marknadsföringsaspekt, va? Att Budo och Kampsportsförbundet, kan vi inte bara kallas Kampsportsförbundet? Nej, nej, sa Erik. Släpp inte Budo. Det var ett namn vi hade jobbat in i decennier, och det hade han ju rätt i.
Ja.
Så det blev ett bökigt namn, men det hade ju varit förbannade tokigt att släppa det.
Och ja, du släppa halva sätt. Eller mer än halva liksom. Ja. Men under den tiden då byggdes det fram hos dig det här, att det som är nu, om man säger så, och kunde du framförallt se att det skulle bli där vi är idag?
Ja, alltså jag visste att det skulle bli bra.
Ja.
När vi sitter, August, jag och Micke Bergman och styr ihop de där stadgarna, och alla tre är rörande överens och representerar så olika sidor av det där, då vet man ju att det här är ett vinnande koncept.
Ja.
Det här blir bra. Vi kunde göra det, vi kunde göra en fresh start, va? För att, vad heter han? Daniel Pettersson som var ordförande och som hade tänkt sig en annan modell som jag såg var alldeles för konstig och krånglig och inte hade någon funktionalitet. Han avgick ju då för att han inte ville vara den som drev igenom det här nya.
Aha.
Och så tänkte jag, okej, okay, ja men det kan jag, jag har ju skrivit skit, jag får ju ta ansvar för den. Så att då blev det jag istället då, som ställde upp som ordförandekandidat. Och då visste jag att det fanns ju en enhällighet där också, va? Man kan ju inte ha en ordförande som egentligen är ovillig till att genomföra en reform.
Nej, precis.
Ta en format igång till, va? Men då kände jag att, nej, vi har en vinnande modell. Men att det skulle bli så bra som det blev. Mm. Det kunde jag inte gissa. Jag bara visste att det skulle bli förbannat mycket bättre.
Ja, jo.
Och jag tror att det hade inte blivit om karaten hade varit kvar i förbundet. Mm. Den var för stor för att det skulle vara hälsosamt för det här förbundet. Den dominerade för mycket. Mm. Bara av sin storlek. Och sen hade det fanns en ledarskapskultur och sånt där i karaten som...
Xavier och hela
tiden. Ja, det. För att då tittar jag på kansliet, va? Och där ser jag ju Mona. Mm. Och man måste inte vara klärvoajant för att förstå att Mona är den moderna sortens chef. Alltså teamworken, stödjaren, solstrålen. Där Xavier var byråkraten.
Ja, just det. Mm.
Och vet, då har du ett kansli som fungerar. Och du har en strukturell modell som fungerar. Då är det bara att rusa på. Mm. Så att, nej, jag kände att... för jag har ju varit med så länge i det här förbundet. Så jag kände att här var en riktig öppning.
Nej, för det är intressant. För att jag tror att... Nu finns det... Boken finns ju där.
Ja, 50 år sedan.
Ja, precis. Det är jättebra. Men för rätt många så vet de inte vad det var som hände. Mm. Helt plötsligt så var det bara någonting nytt. Och så förändrades hela liksom klimatet för kampsport. Forever känns det som i alla fall. Så, och det är liksom...
Det, var
det kom inte över en dag, förstår jag.
Nej, det gjorde det inte. Och det lustiga är att om man tittar på stadgarna sådär, så att det heter underförbund istället för heta sektioner. Ja. Mm. Och det tycker man, so what? Mm. Men det betyder allt i världen. För att vad vi gjorde var att vi i stadgarna fäste det att underförbunden, de är egna juridiska personer och de styr sina idrotter. Mm. Innan dess var det något konstigt mishmash. Alla kände oro, alla sneglade misstänksamt mot varandra. Men nu var det var en tydlighet, alltså en tydlighet i modellen som gjorde alla trygga. Va? Att nej, det är en idrottsfråga, den sköter ni, er idrott. Ni sköter det, och så vidare. Så jag tror att det var inte så oerhört stor byggnaden. Den byggdes inte om så enormt, va? Men det blev tydligt liksom, hur den hängde ihop. Det var tydligheten, tror jag.
Men det finns också någon sorts öppenhet nu. Ja. Om man jämför, jag vet inte om du har läst nu DN med boxningen och vad som har hänt i boxningsförbundet. Och
ja, det har ju. Ja.
Det är liksom med manschauvinism och allt det här. Ja. Alltså det är ju aldrig... det var väldigt, väldigt länge sedan judoförbundet då på den tiden var anklagad för något liknande. Det var ju det hade väl aldrig hänt så hårt.
Nej, inte på det där sättet, nej. Du vet, vi tränar ju tjejer och killar tillsammans och sådär. Alltså det finns ju ingen... Det ligger inte i sakens natur. Liksom. Det har funnits en del misogyna typer som har haft ledande positioner i buden. Men, alltså... De gör sig mest fåniga om de försöker ta fram det där. Va? Ja. Försöker hävda någon slags rätt att du vet, någon slags manligt övertag. Det är nonsens. Mm. Nej, det har jag inte. Och vi har ju så jävla duktigt. Så.
Ja, vi har ju fantastiska tjejer liksom.
Hallå. Du vet, jag har ju så jätteroligt. Jag menar, kampsportsjuryn då, va? Ja. Menar, hallå. Vem sätter sig på dem där? Liksom, du vet, va? Ja. Finns inte. Och det är så skönt att se. Jag tycker det är så jätteroligt. För jag tror att det här är den nya kvinnan. Liksom, att de är vackra som änglar. Och tuffa som jävlar. Liksom. Mm. Du vet, va? En kvinna har rätt att vara en hel människa. Liksom. Mm. Ja, och det visar de. Och ingen som helst betänklighet om hur... Vad gör det här åt de som kvinnor? Det finns inte. De är säkra på sitt kvinnoskap, så att säga.
Och de är idrottare. Liksom.
Ja, de är idrottare. De är proffs på det här. De vet att de är jäkligt duktiga. Mm. Och det kan de visa till vem som än ber om det. Liksom. Så. Mm. Nej, det är skojigt. Men vad, idrottsrörelsen i övrigt är ju, har ju inte gjort upp med sig själv. Och jag har ju ibland varit bråkig med RF. Och alla de här grejerna som utslagningsmekanismerna redan på barn. Och könsuppdelningen och fördomarna, titta på fotbollen och så vidare. Så att där har ju vårt förbund faktiskt alltid varit ett föredöme. Men det har ju naturligtvis den övriga idrottsrörelsen inte velat acceptera. Mm. Utan när fotboll hittar på att ge ett damlaget en liten puss på kinden och Volvo eller något sånt där. Mm. Eller vad det var. då är de jättestolta. Mm. Och så vi suckar och säger att ni har inte börjat den där promenaden.
Nej.
Ännu.
Nej, precis. Ja.
Men det, idrottsrörelsen är till sin natur konservativ. Och ibland är den riktigt läbbigt konservativ. Mm. Riktigt mörkbrunt. Det var en stämma för ett antal år sedan när RF, alltså Riksidrottsstyrelsen, föreslog en komplettering med enaste sina stadgar som gäller hur en förenings öppenhet. Och då skrev de att det finns ju redan, va, att föreningarna ska vara politiskt och religiöst obundna och allt det där. Det finns där.
Mm.
Ändå var de tvungna att lägga till två formuleringar att, en förening får inte vara exkluderande så att bara en viss etnisk grupp eller en viss religion accepteras. Och när man, det här var typ, vad kan det vara, 60 år sedan och sånt där. När man för ihop det och Sverigedemokraterna redan har en arena, då är det som att säga muslimer. Och det vill säga vi tillåter inga muslimska föreningar. Det var ett utpekande av en grupp när man lägger ihop det så. Och det fanns redan täckt i stadgarna. Och jag tyckte det var otäckt, så jag påpekade det på den stämman. Att det här är ju alldeles onödigt. Och dessutom pekade väldigt tydligt finger. När vadå, när vadå?
Mm.
Och då kände jag att det där är ju omöjligt i en annan rörelse än idrottsrörelsen. Den har, jag menar, Riksidrottsförbundet. Det, så att de har problem. Och det är samma som när det var någon friidrottstjej som ville manifestera för gayrättigheter i Ryssland, i, var det vinter-OS något där. Och så började, plötsligt så slår de ner då hennes eget svenska idrottsförbund. Slår ner på henne, gubbarna då, med såna här jävla manspråk att hon ska bara rättning i led, hon ska inte ha något sånt där för sig, utan det där bestämmer vi och det där är inte tillåtet, det ska hon träffas för. Och det var bara sån här manligt maktspråk mot en människa som var oerhört bekymrad över att delta i en idrottsverksamhet någonstans där, eller på en plats där PR-värdet av hela föreställningen gick till en regim som var så intolerant. Hon, alltså, bara idén att ledning, alltså det är ju som om jag som ordförande skulle plötsligt liksom skulle ta parti för Ryssland.
Ja,
mot mina egna medlemmar liksom.
Ja, jäkligt konstigt.
Ja, helt sjukt, va? Mm. Och det är för att de där pamparna, pamperiet är viktigare än varandra, än idrotten. Och det där ser man också väldigt mycket i idrott, men man ser det till exempel, du och jag jobbar i kulturen också.
Mm.
Där skulle ju inte det wouldn't fly.
Nej, det var det.
Wouldn't fly. Wow.
Men hur lyckades du hålla dig då? Alltså, vad finns hos dig? Är det uppfostran eller sådana grejer? Vad är det som ligger bakom att du har det här rättspatoset och inte liksom, liksom
något,
jämlikheten och allting sånt?
Ja.
För du har ju aldrig varit, alltså, de flesta blir ju någon gång anklagad för någonting. Vår nuvarande ordförande blir ett antal gånger. Alla blir det någon gång. Mer eller mindre trovärdigt. Men du har aldrig blivit det.
Nej.
I alla fall inte offentligt.
Nej, inte. Nej, men jag är taoist lite grann, va? Så att makt ska man vara väldigt försiktig med hur man använder den. Så jag har till exempel, och det är bara, jag tjänar Nike då, det ingår ju där. Liksom. Man kastar folk så att de tror att de ville kasta sig. Det ska kännas bra för alla, va? No loser. Och så det där har blivit en del av mig. Så jag vet att jag kan se på mig själv ibland, så fort jag, och ibland tar man strid för någonting, så fort jag får lite medhåll, då backar jag allt vad jag orkar. Så att de som ändrar synpunkt kan känna att de är med i initiativet till en ny ståndpunkt och sådär, va. Så det finns egentligen en del ganska enkla knep, så att säga, för att undvika onödig strid. Det är som det här gamla indianska liksom, is this a good day to die? Eller är det här någonting att liksom, är det här verkligen värt att bli ovänner på? Liksom, så. Men, så det ja, jag vet inte, jag märker att jag har en låt oss kalla det en taoistisk syn på. Sen är det också att när man tittar på hur struktur, till exempel det här med Budokansportsförbundet, namnbytet, vad det innebar, stadgebytet som egentligen är samma modell med andra namn på grejerna, kan man säga. Symbolvärlden, vad som verkar vara perifert är egentligen centralt. Kampsportsgalan, alltså en fest en gång om året och betyder all skillnad i världen.
Ja,
för våra möjligheter och,
Men vi kan ta det kronologiskt. Om man börjar så här, 90-talet.
Ja.
då var du ju aktiv. Och så kom det här någonting som sen kallades MMA. Det var ju ganska läskigt.
Jag hade lika
då
mycket fördomar.
Dödsskalor och allt
det. Ja, ja.
Hur var din bild där då?
Jag fick ju bara bilden indirekt via förbundsstyrelsen och sådär. Jag hade ju inte gått på någon galakt. Utan jag tyckte bara det här verkar väldigt märkvärdigt. Jag fick ju bilden av amerikanskt våldsspektakel. Ja. Alltså precis. Det var jag som ändrade det. Va? Som fick mig att inse, vänta nu Stefan, nu är du ju bra korkad. Så det var ju, alltså hade inte han kommit in i styrelsen så vet du 17 hur det hade gått med där. Och alltså, om vi inte började hade jobbat med honom och den här kampen mot den här jävla lagen, alltså den där idrottsministern.
Då fick jag ju ta min namn.
Va?
Bosse, du vill inte nämna honom.
Gammaldags pump grå sosse, alltså precis allt det som man inte ska vara som makthavare. Vidrigt och personliga intressen liksom, han bekämpade andra idrotter än dem. Du vet, alltså helt fel. Men då fick vi kontakt med det här gänget och George Salfelt och så vidare. Och då insåg, alltså jag blev imponerad av de kunskaper som fanns där. Du vet, alla sorters kunskaper, politiska för den delen, men också liksom idrotten, vilka kloka idrotter det var, alltså vilka genomtänkta idrotter, och sådana där saker. Men innan dess, innan jag fick den där direktkontakten med de här människorna som höll på med det, så hade jag bara sett kvällstidningsrubriker, alltså, och det är så lätt att se hur man går i fällan.
Ja.
Så vi var i fällan, flera av oss liksom, förstod inte att det var fördomar vi såg det. Det tog en stund.
Men det var mycket August då som...
Ja, det var August som... Det var för oss i förbundsstyrelsen var det August som drev ner draperierna, fick oss att se på det på ett annat sätt. Och då hörde vi vad som låg bakom, varför vi bara hade fått en bild serverad oss.
Just det.
Det är så, va? Då kopplade vi ihop. Okej, och då blir man ju lite gramse, eller hur, va?
Ja, men sen blev det så kommersiellt ganska fort ändå. K1 blev ju jättestort i Sverige.
Ja, just det.
Och så. Men med Eurosport och allt det här. Men hur såg ni på den utvecklingen? Eller du kanske såg på ett sätt, men för styrelsen allmänt så här.
Nej, alltså det fanns ju idrotter i våra led som var väldigt avundsjuka på det där förstås. Men det var inte riktigt så att det diskuterades på det viset, utan August suckade ju många gånger, för det var ju så uppenbart att när karaten arrangerade SM och sånt, de visste ju inte vad de höll på med. Alltså det var ju en värld emellan K1 till exempel och SM i budoarter. Alltså, och det är ju sånt där som Jonathan kämpar med fortfarande liksom, att det hålls, de är ute på någon EM, någon budoart, och sen så hör de av sig på måndag, tisdag så där om att de har tagit guld på lördagen. Och förstår inte varför inte tidningarna är fulla av det liksom.
Nej, exakt.
Så att, men så där var ju en professionalitet som fanns där som vi inte hade sett för det var inga pengar i budo.
Det
var fattigt, och budo och förbundet var ju så konstruerat att det svalt ut sig självt liksom. Ända fram tills Erik Åsbring kom in, han förstås ju på pengar. Så att han såg till att man centralt fick resurser att anställa folk som man kunde göra jobbet och sådana där saker. Så att, men det var väldigt, och i och med att det var så amatörmässigt så såg vi inte, alltså de flesta såg nog inte, alltså budarten och sådär. Jag tror att karatens ledning aktade sig väldigt noga för att gå på en K1-gala. Och djur om det så var väl förklaringen, men så här, det här är så här kommersialiserat. Ja, men se hur proffsigt det är. Se fansen. Så att, nej, också där var det nog ganska ovanande. För mig var det väldigt viktigt, det viktigaste för mig var att se att de här nya idrotterna, så att säga, de hade också budoanda, som jag kallar det. Den här känslan av, du vet, respekten för både medspelare och motspelare, om man säger sådana saker, va? Den här nyfikenheten på mer än bara en sport liksom. Kulturen bakom thai-boxningen och så, va? Jag kände igen det där och så, det är we're all the same. Vi är samma gäng liksom. Och, så att det heter Budo och Kampsportsförbundet, men man kunde kalla allting för kampkonst, om man säger så, va? För att konsten är närvarande i alla idrotter. Och när man möter med människorna på kampsportsgalan och så, alltså, men det är underbara lirare liksom, att det går inte att ha några fördomar längre.
Men ändå när den är så liten. på ett sätt. Mycket fans, men lite, ja, ja, liten, liten sport. Mm. Och sen så jäkla mycket skit som det ändå var. Nu pratar jag 2006-2007 när lagen och allting var på gång. Ja. Och liksom, att stå, och då någonstans kändes det som att förbundet tog någon sorts ställning.
Ja, för att karaten hade MMA. Blockerat. Ja. Karaten hade blockerat med sin...
Karaten gillade inte MMA,
eller? Nej, men det var ju konkurrens. Alltså, karatens stora identitetsproblem var ju det här. De hade i alla år påstått att de var den ruggigaste, häftigaste, mest fabulösa, hemska kampkonsten av alla, liksom, va? Ja. The murderous one, ski, you're dead, bla, bla, och det där. Och det hade de levt på ganska mycket, och de krossade saker på uppvisningar och, du vet, hade såna här leksaksfighter och de körde det där, va? Och så kommer plötsligt någonting som, du vet, bara...
Ja.
Karaten blev... Då gick de i ett jättelöjligt försvarsläge. Ja, men så där elaka är inte vi. Nej, oss får man minsann inte slå på. Och så där. Och då tappar de ju, då hade de i decennier jobbat upp skräckryktet. Och sen fegar de ut så fort de får konkurrens med det.
Nice.
Så att där fanns ett väldigt motstånd. Och det de använde var den här lagen, eller regeln i stadgan om att knockout fick inte vara vinnande moment. Men någonstans fick vi, någonstans på vägen, jag kommer inte ihåg exakt när, men det var ju den där röran. Då flyttades det över till karate-sektionens egna stadgar. Va? Ja, att de fick ha de reglerna, men det skulle fan inte vara i budförbundets. Så att vi blev av med den paragrafen någonstans där. Och då kunde vi få in alltihopa. Men innan dess gick det ju inte. Alltså, vi började ju släppa in idrotter som inte hade någon kav som vinnande moment. Glima av vad det hette, va? Men thaiboxningen fick ju vänta något år till. Just för att den där paragrafen i stadgarna var i vägen. Men så fort vi fick väck den, va? Och det tror jag var någon chakran. Jag kommer inte ihåg riktigt hur turerna gick där. Men det var någon chakran och karaten helt enkelt bara släppte det.
Alltså. Jag tror inte kanske folk förstår riktigt hur det var. Ni hintar ju en del i boken. Det känns som att det finns ännu mer.
Ja.
Jag har ju hört saker. Och det är liksom, hur var det egentligen med karaten när de hade sån stor makt?
Ja.
Och hela det. Var, stämmer ryktet om att de så gott som tvingade folk att komma och rösta på förbundsstämman och sådana saker? Berätta om det.
Ove Stjernström var någon slags Machiavelli. Fast inte riktigt lika raffinerat. Det var någon kung fu-klubb i Stockholm, tror jag, som ställde upp med ungdomar som fick var sin fullmakt. Och sen gick Ove där på läktarna och spände blicken i dem när de skulle upp eller ner med röstsedlarna. Och hur otäckt är inte det? För att då är det ungdomar, alltså. Om det var vuxna, så ja, hur idiotiska de vill vara, det är deras sak. Men här är alltså ungdomar som styrdes in i en manipulation av den demokratiska apparaten i en demokratisk idrottsrörelse. Jag menar, snacka om att utmana själva, vad ska jag säga, målsättningsparagrafen, själva liksom principgrunden. Men det var så. Och de höll på, alltså karaten var... De hade, som jag sa tidigare, lite elegant uttryckt, en annan ledarkultur. Men det var ju till exempel så att när de slog som vem som skulle ha ordförande i karaten, och så var det någon snubbe som förlorade den striden, då röstade de in den människan i förbundsstyrelsen istället, som en slags tröstpris. De höll på att schackra där med hela förbundet, va? Och bollade hit och dit mellan sig. De betraktade hela budoförbundet, som det hette på den tiden, som sin leksak. Och det var ju rätt tröttande. Och det var ju, gudskelov, så hade de ju, i förbundsstyrelsen hade de inte majoritet. För det var bara några få poster som var utanför sektionsordförandeskapen. Och de kunde de lägga beslag på praktiskt taget allihop, och gjorde ibland. Men det räckte inte för att få majoritet mot de eviga. Och det var ju, om de hade föreslagit en sån stadgändring, så skulle det kräva 2/3. Och det hade inget årsmöte gått med på, för man hade ju förstått precis varför.
Ja, just det.
Och sådär, va? Men annars hade de ju fan gjort det. Och sen hade det här varit ett karateförbund. Liksom. Ja. De hade inte den. Paul Höglund var något bättre än Stjernström, för Paul Höglund gillade budoförbundstanken. Att flera idrotter samverkar i ett paraply. Men Stjernström hade en syn på hela rörelsen, hela organisationen, som bara hans spelbredde. Det var inte bara han, men han var liksom symbolen och ledaren för det. Det var beklämmande.
Skulle du säga att det var skönt när de...
Ja, visst.
Alltså, var det, ni firade bubbel och liksom...
Ja. Vi bjöd dem på en dyr. Vi gick på karatens ordförande Javier Jag och Mona gick på, vad heter det, Mattias Dahlgren. Matsalen, den dyra. Det kostade 5000 per person och det var ingen snack om att vara värt det. Mm. Det var en avskedsgård till Javier, alltså vad man säger om man har slitit i decennier och förstört sin rygg på att sitta på kontorstol för länge och allt det där, va. Så att det var inte det. Men alltså det var ju ett avfirande som Mona och jag gick ifrån en krogen med lätta steg, om man säger.
Var det du som hittade Mona?
Nej, det kan jag inte skryta om. Utan jag minns inte hur hon fick jobbet faktiskt, utan det hade varit många på den posten och det var ju ett slags kanslistpost, va? Mm. Och sen visade hon ju bara sin egen förmåga mer och mer, men framförallt så hon var ju kanslist när vi gjorde om henne till generalsekreterare i två steg, jag kanslichefer som generalsekreterare, men alltså det var ju så tydligt hennes kompetens och alltså och hur bra hon var på teamwork, alltså. Nej, och Jonathan kan jag skryta om att ha hittat.
Ja, men Jonathan kan vi skryta om. Ja.
Men även Magnus var det faktiskt. Micke Söderqvist, Kyokushin-killen. Han är ju lärare, va? Mm. Så att när vi behövde någon som i första hand skulle handla om utbildning och sånt, då var ju Micke Söderqvist som hjälpte till med urvalet. Men vad som gjorde att vi fick tillgång till de här människorna var ju att innan Erik Åsbring kom in så var det inga allmänna ansökningsförfaranden utan man gav det till jobben till kompisar hit och dit och här och där, va. Så att Erik såg ju till att det blev ordning och reda med det. Så vi gick igenom en massa ansökningar på varje post och sånt där, va. Och men det var inte, blev inte Jonathan omedelbart, vi hade ju Maria Fischer innan. Men när jag tog över som ordförande och Jonathan dök upp, du vet, jag berättade ju det att jag hade alltid vetat att det här måste framförallt vara en media grej, alltså slår igenom i media. Det var därför jag satsade allt vi orkade så tidigt som möjligt på hemsidan, för att det är ett billigt sätt att etablera media. Men när vi fick Jonathan då visste jag ju liksom att okej, nu går det att göra det här.
Jonathan var ju på Djurgården då och du träffade honom och liksom
han
har ju själv berättat flera gånger om hur det var, men ändå att han tänkte ju kanske inte ta det först, och sen när han träffade dig och förstod att det var liksom
att det gick att göra,
vilken vidd det här skulle kunna bli, vilken storlek det skulle kunna bli.
Jag tror också att han förstod ju med en gång att karaten var på väg bort. För att det var, alltså han hade ju inte haft tålamod med den där byråkratin och de där dumheterna länge, utan vi fann varandra. Och han, alltså Jonathan Broberg, jag menar hallå, vi tar, och jag körde ju den stilen i synnerhet i början som ordförande, att ingenting är billigare än att skämma bort folk med en dyr måltid.
Okay.
Då får man dem att jobba hjärnet och det kostar ingenting, va. Nej. Så vi var på F12, Jonathan och jag, på en lunch för att när jag skulle meddela om att han fick jobbet och lalala. Då sitter vi där och pratar om det här. Då lägger vi mediestrategin som vi sen har följt. Alltså du vet så här på ett samtal. Och han kör den här, hittar på den här payoff-linen. Rätt tillbaka i så här tävling, träning, tradition. Lysande. Och sen ändå efter, du vet, det är bara det är några hundratusen. Det är värt några årslöner. Och sen så säger han, räknar han med att han ska vara med och pynta lunchen. Jag sa till honom, nej, not gonna happen. Allå. Ja. Jag tycker det var så tjusigt, va? Ja. Det är en idrottare liksom. Ja. Det, han är från rörelsen liksom.
Just det. Ja.
Så att, nej, så sen var det ju bara, och vi båda blev bara överraskade över hur fort det gick. Alltså mycket fortare än vi hade vågat att tänka oss. Men så att man fick ju det där, man fick det där teamet. Man fick ledigheten i och med att karaten försvann. Vi hade den nya stadiekonstruktionen. Men sen också, jag menar när det gäller mediasatsningen så man får inte glömma att det är jävligt lätt att få media att lyssna när man när det är så många medaljer.
Jo, men så är det. Men det finns ju andra som har medaljer som inte får det. Jag menar, som taekwondo, det finns alla möjliga som nu hör av sig till Jonathan och undrar hur har ni gjort? Och liksom, folk har kommit till mig massa gånger och velat ha min expertis och allt. Men det är ju,
de måste prioritera annorlunda.
Ja.
För att de är så där. Det är som jag sa, de där budomänniskorna som åker hem från sitt EM eller VM och sen måndag, tisdag någonstans talar om vad som hände. Jag menar, hallå. Ni måste ju fatta det här. Man måste prioritera om så att man måste redan före och under ha den här mediaförståelsen. och begripa lite med deadlines och pressläggningstid och sånt där. Alltså, hallå, hallå. Och framförallt, när man har ju, en del kör ju sånt där, och det sa jag bara att det är, alltså Jonathan, strunt i dem som liksom säger i efterhand, varför har ni inte skrivit om det? Vi visste inte om det, säger Jonathan. Då säger de, men vi har skrivit om det på vår hemsida. Ska han gå runt på 22-23 idrotters hemsidor och leta efter om det händer något?
Nej, det går inte.
I så fall, adjö. Alltså, jag var ju benhård med det. Att det här måste ju, jag menar, vi tog på oss en uppgift som var gargantuansk, va? Alldeles för stor. Och då kan man inte ha folk och sådana där bromsklossar kan man inte ha. Så jag sa det till Jonathan, är det så de håller på, då får de lära sig den hårda vägen. Då blir det ingenting skrivet om dem tills de ändrar och faktiskt meddelar oss så att vi kan göra någonting. Så att, och där är ju viktigt att ligga bakom som ordförande och känna att man har en styrelse som och känner detsamma. Att man, och det är också samma sak, det behöver jag inte berätta för dig, att allting är inte nyheter.
Nej.
Och om man gödslar redaktionerna med för mycket skräp, då slutar de ju lyssna. Vi måste ha modet att göra ett urval. Mm. Och karatens urval var ju karate.
Just det.
Mm. Men det flyger inte. Utan nu, ja, men så när man sitter i juryn och ska välja mellan VM-guld liksom.
Ja.
Kolla, hur svårt var det där guldet att ta? Du vet, hallå?
Ja, ja.
Och så kommer karaten och har nästan chans på brons innan. Så här, det kan man inte. Så att det,
men det är ju någonstans, det är också strategier och det är allt möjligt. Det är inte bara så att säga att de som får medalj.
Nej.
Det är många medaljer. För medaljer fanns ju förut också.
Ja, jo.
Men jag menar, någonstans att det blev ett, för det var en sån, allting kom liksom.
Ja.
Jag tror att i alla fall i historieboken så kommer det så att så här, Kampsportsförbundet, eller Budo Kampsportsförbundet, Svenska Budo Kampsportsförbundet, reformerades. Stefan Stenlund reformerade förbundet. Och det är ju ganska härlig bild, antar jag, nu för dig att känna. Men
det var inte bara jag.
Men det var ju inte bara du. Och det var inte, och det var inte heller över en natt. För det känns för väldigt många, väldigt många pratar med, berättat om den här intervjun också, som sagt så här, ja men Stefan gjorde det över en natt liksom.
Nej.
Han använde MMA och så Albas som fanns i MMA och sen så gjordes det över en natt liksom.
Till exempel, mediestrategin var i princip så här. Media skrev inte om oss. Så att vi låtsas att vi är media och skriver om oss, så att media börjar skriva om oss. Och det var min tanke från början när jag började med hemsidan. Det var min tanke redan innan dess. Vi gjorde Kajer, liksom, vi gjorde lite tidskrifter, vad vi höll på. Vi behandlade oss som nyheter. Det är enda sättet att lära pressen att göra detsamma. Och sen är det bara, alltså, internet var en välsignelse för oss.
Ja,
för hela kampsporten. För att då var vi inte längre beroende av vad DN tyckte om våra idrotter. Men redan innan det, så den strategin hade jag klar för mig redan way back in the day. Att så här gör vi. Och så fort det där med internet blev spelbart, så begrepp jag vad det betyder. Så hemsidan, jag la upp hemsidan och förstod att innan någon annan hade sagt det, så sa jag, en hemsida är som en tidning. Första sidan är första sidan på DN eller Aftonbladet. Där är puffarna. Och så är det nyheter. Inte någon jävla byråkratisk lista på länkar. Utan här ska det smashas upp nyheter. Och det, då får man nyhetsredaktionerna snokar alltid efter nyheter, och de vill gärna hitta dem på förbundssajt, för då kan de låtsas att de har kommit på nyheten själva, istället för att hitta den på en annan nyhetssajt. De vill inte hitta, Aftonbladet vill inte hitta det i Expressen. Så.
Det kan ha hänt att jag har gjort det någon gång också.
Jo, men eller hur?
Men det är klart det är så.
Det är så det funkar.
Självklart
och,
är det så.
Så det var ju, och jag har ju själv jobbat i pressen, jag vet ju liksom.
Ja.
Så att det där hade jag klart för mig redan på 80-talet. Och sen var det bara det att man förbidar sin tid, va, för att jag hade inte tid att hålla på och uppdatera vår hemsida ideellt liksom dagligen. Det gick ju inte, utan då fick man för lite så att det skulle fungera på kansliet. Och det gick si och så och hit och dit, va. Men jag visste hur man skulle göra det. Och jag visste vad som behövdes. Och när jag hade det, alltså de pusselbitar som behövdes, när alla pusselbitarna satt där, då var det tåga. Och det är då folk känner att oj, det händer nu. Nej.
Det
var nu jag fick ihop pusselbitarna. Det var nu allting stämde. Så att det gick att köra järnet. Va? Men alltså, problemet var ju samma hela tiden.
Ja, intressant. Men kampsportsgalan då? Eller idrottsgalan? Börja där. Vad tycker du om idrottsgalan och hela,
alla
dessa galor?
Men det är ju det här idrottsrörelsens konservatism. Ja. Och där är det ju inte idrottare som är så konservativa, utan det är den här idrottsnomenklatura, alltså administrationen, pamparna i idrottsrörelsen är jävligt konservativa. RF har varit väldigt konservativa. De har bättre sig, men de skällde jag på. så att de skulle bättra sig. Jag blev arg liksom. För att det behövdes. För innan jag blev ordförande så hade strategin varit att om vi är snälla och rara i budförbundet så kanske de RF blir snällare mot oss. Det blir de ju inte.
Nej.
De blir bara ännu mer förtryckande. Ja. Så det har jag alltid vetat, men jag har inte haft någon lust att ta i det. För att av någon underlig orsak så har budförbundsordföranden och sådana där tyckt att det var så märkvärdigt att gå på RF-stämmer. Så de har tävlat om att få det uppdraget och jag har sagt gör det ni. För det finns inget tråkigare. Men när jag blev ordförande, det var det bara att ta den bollen. Och första stämman, då skulle vi få karaten och få eget förbund, så då fick jag ju vara snäll. Men så fort den saken var ordnad, då jävlar. Så brakade jag loss som liksom så här tordön. Och morra och hota och skällde och klagade. Och det gjorde jag bara av det skälet att signalera att det här var ett kursbyte. If you fuck with us. Ja? Och då blev det, då backade man och insåg liksom att det här, så att de gjorde närmanden och försökte vara positiva. Och då när det började komma så är det klart att då är liksom, ah! Nu var jag solsken och det var väldigt överraskande. Men vänta, det kom någonstans ifrån den här frågan.
Idrottsgalan.
Den var ju en liten nisch för sig själv. Och höll på det där gamla sättet. Men så började vi skälla på dem. Och det är klart, det är ingen hemlighet. Det förstår man ju. Strategin var, det är kul att skälla på dem när de är idioter. Aldrig någonsin någon kampsportare som har, du vet, hallå. Men naturligtvis så den angelägnaste målsättningen var att skälla, få respons, att få dem att öppna ögonen, ändra sin policy och attityd. Och det har de så sagtliga börjat göra.
Och nu senast Mona. Vad säger de hela den där grejen där?
Mona, vadå?
Att Mona fick vara där och ta emot.
Ja, just det. Men det var ju så roligt för de hade hittat på ett pris. Och så hade de inte räknat på förväg hur det skulle låta. Det kan jag lova det. Om de hade räknat på det först, då hade de hittat på en annan modell för det. För så poppis var vi inte då.
Nej.
Det var ju lite märkligt också. För att de ville ha mig. Och jag försökte någon revspel och lura mig och tro att Mona inte ville ställa upp.
Jaha.
Men så pratade jag naturligtvis med Mona. Jo, men jag hade ju sagt det. Ja, men då så. Så att då var det bara, då blev det Mona. Och då försökte de, så här, det TV.
Ja.
De försökte sådana här maktspråk, men hallå. Mm. Vad ska de göra?
Nej.
Jag kommer inte, säga. Jag. Det är Mona eller ingen.
Ja,
ja, det blev det Mona. Ja, först sa de till mig, ja, vi får se hur det där går. Vi får se hur...
Ja.
Sluta, jag har varit med ett tag.
Ja, jo, precis.
Vad ska ni göra? Hålla den där checken i luften liksom.
Nej.
Vad säger Tipstjänst om det, eller vad fan de heter, ja. Svenska Spel.
Svenska Spel.
Men de hade inte räknat på förväg. Vi får se vad som händer nästa gång, vad det är för beräkningsgrund på det. Om den där priset återkommer så ska det bli intressant att se om de har ändrat beräkningsgrunden eller om de kör samma beräkning. Idrottsgalan är... Oj, är det okej?
Okay? Ja.
Idrottsgalan är... Det är en konservatism där.
Ja.
Och den där idrottsakademin och att de har sålt ut hela grejen till något produktionsbolag. Mm. Allting är fel.
Ja.
Det är som Oscarsgalan, korrupt rakt igenom liksom. Fast inte lika kul.
Nej.
Ja? Herregud, vad tråkiga de är. Vilka artister. Jag menar, allt är fel. Men hur som helst. Så egentligen har ju idrottsgalan aldrig varit viktig för mig.
Nej.
Det där är döende, det gamla tidens statstelevision och sånt. Ja. Helt fel tänkt. Men när den, så länge den finns så kommer vi att väsnas om den är oschysst mot våra idrottare och våra idrottare. Men jag har aldrig sett en sån viktig angelägen. Jag var där en gång och hade jättetråkigt. Jag är egentligen bara glad att jag hade principiell anledning att vägra gå på det. För att det är skittråkigt och dålig mat och alltihopa. Utan kampsportsgalan är ju precis som Combat Games. Va? Att alla vet att de som är intresserade av kampsport är inte alls nödvändigtvis jätteintresserade av fotboll och ishockey. Men de är intresserade av kampsport. Mina aikido-kamrater är jävligt fascinerade av MMA och alltihopa, hänger med och håller med. Och det tror man ju inte, va, de här guldpluttarna, men så är det. Och så att allting som är i familjen, kampsportsfamiljen var ett annat begrepp vi körde med Jonathan och jag. Det som är i familjen, det är rätt. Det är därför vårt förbund fungerar.
Just det.
Det är därför kampsportsgalan fungerar. Och det är därför den är oändligt mycket viktigare än idrottsgalan.
Jo, för man ser ju också att det betyder någonting för folk.
Ja.
Det betyder otroligt mycket att bli nominerad. Alltså det betyder någonting för
det betyder klubben. Det är nästan för mycket.
Alltså, för ska att, du säga att det är för mycket?
Ja, jag är rädd för det. För att grejen med kampsportsgalan är förbrödring, va? Inte tävling.
Nej.
Alltså, och sen är det ett tävlingsresultat som leder till naturligtvis till, men just de där nomineringarna och priserna, om det blir för mycket tävling om dem, om det blir för viktigt och desperat om det, då försvinner den där gemenskapen, då är det risk för avund och det sådana saker, va?
Ja,
bitterhet och det. Så att när jag är inte ordförande längre, men när jag var ordförande försökte jag alltid se till att det fanns en slags amatörmässighet över också, ja. Va? Att det skulle vara aldrig i livet tv-sänt med 4 sekunders klockningar och sånt där, va? För att då dör det, då är det inte, handlar det inte om idrottarna längre, utan här handlar det om idrottarna och mänskligheten. När man går på scen ska man få vara lite full och göra bort sig och sådär, va? Det här är på skoj framförallt, det är inte en tävling.
Nej.
Utan det är skoj och det är i familjen. Så att det finns ett hotbild när det är för viktigt. Jag tror man behöver ha små försiktiga motåtgärder så att inte själva nomineringarna och vinnarna, att inte det blir för viktigt, alltså, ja, märkligt det. Nog. Ja. Det är hela grejen som är grejen. Men det var inte, det var Jonathan och jag, det var inte vår idé.
Nej.
Var ju Douglas Roos.
Ja, just det.
Vi sitter där och snackar om hur vi ska samarbeta lite hit och dit eller det där. Han är en kul kille, en sån här fräsig entreprenör. Så vi liksom bara testar olika prylar och han hade sin nyhetssajt på gång. Och så säger han, kanske du har någon kampsportsgala. Då, Jonathan och jag, vi sneglar på varandra. Där var det. Du vet, vi omedelbart såg det. Och ändå var det så, va, att vi skulle ju fira i mars, vi var tvungna att göra det redan till nästa år, för att då skulle vi fira 50. Och det betyder att vi skulle få loss pengar. Ingen styrelsen skulle bråka om en stor gala när vi fyllde 50. Men kanske om vi fyllde 51 liksom. Så att vitsen är en sån där, att det är dyrt. Det kostade ju någonstans mellan 300 och 500 000, vilket är ingenting.
Nej.
Men det vet ju inte bud- och förbundsmänniskor. De tycker, vad fan är en enda kväll och dela ut lite priser. Kostar det 400 000, vad är det här? Så vi hade ju den turen att vi kunde skylla på 50-årsjubileet som om det bara skulle hända en gång. Men Jonathan och jag, ja men hallå. Vi visste ju precis vad det här var. Liksom. Det här var manifestationen vi behövde. Vi hade hemsidan, vi hade den metodiska bearbetningen. Vi behövde the event. Och här var the event. Va? Och sen så såg vi till, och särskilt i början, va? Då var det liksom Dolph var där och Stefan Sauk och vi hade liksom piffiga raffiartister, alltså inte ettorna, inte några jävla idolartister, utan riktiga artister i det där sköna mellanskiktet där de har individualitet och sånt. Och vi hade liksom jag skrev manus för de första galerna, men grejen var, det fanns vissa svaghetsmoment, va? Om Oscarsgalan, då skulle jag stå och tacka, och det där är skittråkigt, så att då gjorde vi intervju istället och sådana saker, så att folk på galan skulle få en bild av varje idrottare som går upp och tar ett pris, en intressant människa.
Just det.
Det finns en massa bakom.
Ja.
Och så vidare. Alltså jag la upp sådana grejer för att visa, liksom, kolla här. Och det gjorde också att vi kunde få det mer relaxed, laid back. Det kan gå fel, liksom. Saker kan sluta funka, en lampa kan slockna, en mikrofon.
Ja,
på vår gala är det till och med bra, va? Det hör till, liksom. Och folk är fulla och glada. Och rätt vad det är, det så jävla chattrigt i lokalen så att ingen hör någonting, men det är fine, liksom.
Ja.
När jag firas av och Uffing håller på lite för länge med chapp och klack och det var då. Då liksom, då håller folk på super och snackar med varandra. Och det är så det ska vara, va? Jag menar, herregud. Ja. Så att det var ju väldigt lätt när vi väl tände till på prylen att förstå hur det måste göras. Så egentligen så är det nöden är uppfinningarnas moder. Vad skulle vi klara av att göra? Vi rättar munnen efter matsäcken och så gör vi det så bra som möjligt. Men då visste vi liksom att vi var hemma. Och sen tog det ett tag innan vi hade en lokal som var så bra som Berns. Men det tog oss ett tag att jobba oss fram till den. Men det är komiskt, för att utan 50-årsjubileet så hade, vet du fan om jag hade lyckats i en sån ny färsk styrelse få möjlighet att bränna så mycket pengar. För vi hade inte hunnit bli rika då, va? Anslagen till oss hade inte börjat öka ännu.
Nej.
Det kom ju Nej, vad är den? Sankt Göran och draken historien liksom. Ja.
Men när började du fundera på så här, okej, okay, nu börjar det snart dags och...
Efter tre år.
Efter tre år?
Ja. Jag hängde kvar efter tre år enbart för att faktiskt, för att liksom... För att supporta att det ingenting gick sönder. Men jag tyckte att min kreativa period var tre år. Och det är ofta så det är. Det är inte alls säkert att... Jag gjorde ingen skada därefter. Men jag tycker inte jag gjorde någon sån här remarkabel nytta.
Okay.
Utan det var tre år, bang, bang, bang. Och jag till och med hotade mig avgå då, efter tre år. Och det var nog bra att jag inte gjorde. För att det... cementerade liksom den position jag hade nått. Men det var egentligen allt jag av värde jag gjorde, kan man säga.
Så. Men den på lördagen där blev jag avtackad.
Ja.
Och sen på måndagen,
ja,
när du gick upp, jag vet inte, när, du släntrar väl upp ibland sent, ja, men när du i alla fall till slut gick upp där på den,
ja,
måndagen.
Ja.
Hur kändes det? Så alltså, det är ju en större del av ditt liv.
Ja, jag vet, 33 år.
Varit, ja, ja. Har du varit inne i mer än hälften? Alltså har du varit inne i det här svängen, ja, du är kvar fortfarande på ett sätt, men ja, just i förbundet så, alltså bara, hur kändes det då?
Alltså
det,
jag skulle ju,
är du helt
jag,
ärlig
satsa, nu? Ja, jag satsade ju på att skriva.
Ja.
Det tog mig några månader innan jag kom igång med det.
Ja.
Och det var inte det att jag satt där och gör om det rätt nu, ska jag, hur fan, vad kommer hända nu? Det var inte alls det. Utan det var bara det att min hjärna behövde bygga om sig.
Ja.
För det var så mycket där, som mycket plats som inte hade någon funktion längre. Och som ändå var i vägen. Tomma lådor efter att man har flyttat ut ur huset liksom.
Just
det,
ja,
det tomma huset var kvar där, va?
Ja.
Och det var bakom det mina romaner låg.
Ja.
Så det var ett par månader innan jag kunde börja skriva. Jag kommer ihåg att jag insåg det. Så är det bara. Det får ta den tiden ta. Men det var... jag hade bestämt mig långt innan, va, stämman. Så att jag var redan uppgjord med det där. Att när jag går så går jag.
Mm.
Jag kan ju inte hålla på där och hänga av. Jag hjälpte till med lite små grejer. Så här. Jag såg till att det var grejer som inte var avgörande för policy making och sånt. Utan bara la in lite protokoll och stäm... Lite sånt där gjorts på hemsidan och sånt.
Mm. Men jag tror inte många... Alla känner inte till det här. Alltså... hur mycket du faktiskt har skrivit och att du är liksom en välrenommerad romanförfattare och har översatt också några av dem, kanske den mest ikoniska boken någonsin inom kampsport. Tänker jag på liksom. Det är ju liksom det är ju sådär bok, jag vet inte hur många gånger jag har läst den på liksom olika språk.
Och visst är den underbar.
Det är fantastiskt, det är vägledare i livet. Men allt annat du har skrivit, berätta lite för de som inte vet, för det är väl det, det är ju det du håller på med.
Det är det jag var från början, va? Det är det som har lett in i journalistiken till exempel.
Ja.
Så att det var inte så att jag var journalist som sen började skriva böcker, utan jag skrev böcker och då halkade jag in på journalistiken, speciellt då jag debuterade 1979.
Ja.
Alltså min första bok jag publicerade då. Och på den tiden var det ju så att det var ett litet media Sverige, så att hade man skrivit någon bok eller så, ja, då testade han på kultursidorna eller så, va? Funkar han att skriva här? Så jag började skriva lite litteraturrecensioner och sånt på Aftonbladet och sen DDN och rockmusiken och så vidare. Men det är från författeriet det kommer. Det märks ju liksom när vi gjorde det. Det var Jonathans idé att vi skulle göra verksamhetsberättelser som såg ut som böcker. Och det är faktiskt billigt. Det är billigare än att göra fyrfärgsbroschyrer. Så att det är liksom... det kan jag ju, va? Så att det... Så det är mitt yrke, om man säger. Och det är ett farligt yrke, för att vad jag framförallt behöver, att skriva bok tar år, va? Roman i synnerhet, alltså. Flesta böcker tar åtminstone ett år, i regel flera. Och vad man behöver är att få vara ledig i hjärnan. Man behöver låta den där romanen susa runt där. Och samtidigt så går man igenom perioder i sitt skrivande där man hatar och vill bortse, till exempel, jag har inga dataspel installerade på min dator. För då blir aldrig en bok skriven, va? Tänk att sitta där och så, jag ska bara. Och tillsammans med förbundsuppdragen var ju väldigt farliga, för att det är alltid någonting man kan tänka på, pille moja och fixa med dem. Va? Så att för konstnärskapet är det väldigt farligt med såna här, med ansvarsfunktioner med en omfattning liksom, som skäl block i hjärnan. Så att det såg jag ju fram emot. Jag är ju inte ung längre, nu får jag ju bestämma, va? Så att när jag slutade med krogrecenserandet bestämde jag för att inte ta någon ny sån här journalistisk brödföda, utan satsa på böckerna istället. Och när jag bestämde för att sluta som budförande, så var det ju samma grej, att nu ska jag inte kasta mig över något annat jävla uppdrag, utan nu ska det här ska gå till bokskrivandet. Mm. Och det, jag märkte på mig själv att jag hade en roman, en vampyrhistoria som jag hade jobbat med i flera år och liksom fastnat efter 2/3 och börjat om och du vet sådär som det kan gå. Och när jag väl kom igång så var det den jag gav mig på. Mm. Och då smackade det till så var jag igenom det så dung, alltså det tog en stund till. Men då kunde jag bryta igenom och märkte att det funkar. Och sen skickade jag det till en polare som ska läsa korrektur på det. Och medan han var där, medan han hette, jag skrev på engelska nu med, då började jag med nästa roman. Och nu är jag 120 sidor på den. Och med roman är det är mycket alltså. Facklitteratur kan du braka på det duktigt, ja du vet. Men roman, då det är samma som jag gissar att komponera, va? Liksom att det, when you, the creative act, då är, får du vara glad om du kan göra det 2 timmar om dagen. Alltså då är det fantastiskt. Sen måste du ladda om alla batterier och allt vad fan det är, va? Och du måste vara så, det är så livsfarligt med saker som stör. Nej, så att det är det jag har skoj med nu. Och det är åter någonting jag inte behöver berätta för dig, men när man har den här konstnärliga ådran liksom, då är det som inifrån en själv, så är det någon liten putte som säger det här måste du få gjort, det här måste du få gjort, det här måste du få ur dig. Det är som om det är böcker jag är skyldig att skriva.
Just det.
Och de tar jag i tur med nu, va? Några av dem har jag ju skrivit. Jag menar, jag är väldigt stolt över Musashi, var jätteskoj. Jag är ännu mer stolt över Tao Te Ching, som jag har jobbat med i alla år, va? Och jag vet att den tolkningen är bra. Och jag till och med efter många våndor så beslöt jag mig för att göra en engelsk version av den. Och då gjorde jag en helt ny tolkning av Tao Te Ching. Och så gjorde jag kommentarer, skrev nya, liksom som om jag inte hade sett boken förr, nästan, va? Och det var jätteroligt att göra. Och det är liksom, det är också, det har varit kul att skriva om Aiki då, för att och Budo, va? Det är ju, det finns filosofi där. Ja. Jag skulle nog inte vara så bra på att skriva manualer till den nya bilen. Ja. Liksom för att det är för tekniskt, det är för begränsat, va? Ja. Det måste ha flumfaktor.
Ja, flumfaktor. Ja, men man tänker så här, jag får ofta höra det att varför är du inne i kampsport, Simon? Och med det? Ja. Sen att jag håller på med det sen jag var liten kille, det vet inte alla om. Nej. Men det måste du också fått någonstans som är så konstnärlig. Sen har du ju alltid varit i Aikido då så här länge.
Aikido är tillåtet
redan i Jakobsberg, och du är Jakobsberg kille.
Ja, just det. Just det.
Ja, jag har läst på. nej, du berättade förut. Nej, men alltså den, då är vi uppväxten nästan, jag är uppväxten i Sundberg. Så det är nära. Ja, det är bara den grejen att du kommer från ett sånt ställe och sen så hitta då kärleken också för filosofin bakom själva det som vi kallar idrott eller budo. Och sen ta det vidare. Men, och det är på något sätt konstigt för folk.
Ja, det är konstigt.
Har du också stött på sådana? Alltså att folk, nu pratar vi i litterära kretsar.
Ja.
Vad är det du håller på med här egentligen?
Nej, alltså författare har inga problem med det.
Nej.
Utan det är de där som tror att de förstår sig på litteratur.
Ah, okay.
Författare och poeter, de älskar ju boxning, det har de alltid gjort.
Ingmar Bergman gillade också boxning.
Ja, för fan. Så att sport, och i synnerhet kampsport, jag har aldrig stött på någon konstnär som inte har förstått det.
Nej.
Utan det är bara de där människorna som tror de begriper sig på vad konst är som har problem med det.
Just det.
Men det jag har stött på är att Aikido, det är liksom, ja, det fattar väl alla. Flumpelle och Aikido, det är hur flummigt som helst, va? Men de kan ju undra över hur jag kan digga thai-boxning och MMA och så. Varför jag ser det som en del i familjen.
Just det
kan en del bli överraskad av. Men det är för att de inte har träffat familjen.
Ja, precis.
Och de ser inte. Jag var nere, August hade en sån här thai-boxningsgala. Och man ser de här stentuffa tjejerna köra sina matcher. What's not to love about it, alltså. Och killarna också. Men jag tycker just tjejer som är tuffa, ingen snack. Det är inte någon jävla damliga.
Nej, exakt.
Utan det är, de står som mot vem som helst.
Ja.
Janne Larsson, han är i,
ja,
du vet, sådana där grejer, va? Ja. Men hallå, what's not to love? Men alltså folk som inte har sett det, och folk älskar jag fördomar, de kan ju undra varför en Aikido-putte slash konstnär ska digga MMA och thai-boxning.
Jag menar det, du måste ha stött på.
Ja, det har jag stött på. Och det finns ju budofolk också.
Ja.
Det finns en del konservativa i budon som liksom tycker, tidigt någon gång när jag hade blivit ordförande för alltihopa så var det någon budomänniska, jag kommer inte ihåg vem faktiskt, som sa det att när du, Stefan, när du bestämmer för att bilda ett särskilt budförbund så är vi med dig. Och jag tänkte, ni har ingen aning om hur jag tänker. Det var precis där, Thomas. Men jag började ju en budoklubb. Ja, när jag började träna så var det Järfälla Budo. Där fanns ju judo, karate, aikido och så kom det kendo och jujutsu och sånt. Så att jag älskar det. Jag är på enhet i Malmö. Det är en kampsportsklubba. Där är alltihopa. Jag trivs ju så. Så att det har ju varit mitt liv i den här idrotten. Men däremot, jag gillar inte sport. Jag tycker sport är uttråkigt. Siffror och mål och sådär. Retas med Jonathan ibland, va? Alltså, jag har varit på en enda fotbollsmatch i mitt liv.
Okay.
Och då var jag 11 år, någonting sånt. Va? Sen fick det vara. Jag är fullständigt ointresserad. Och jag tycker att sport är bara efternamn och siffror hela tiden. Jag tycker det är så uttråkigt. Men en kampsportmatch är en helt annan sak. Ja. Det är inte sport. Utan det är liksom battle. Va? Ja. Och då menar jag som en schackparti, Eva. Ja. Boxningsmatch, schackparti, det är vad jag menar. Det är en helt annan sak. Och det viktiga där är ju inte vem som vinner faktiskt. För att, och det är därför inga vill bryta mot regler i kampsport. För bryter mot reglerna och vinner, så vet du ju det, du har inte vunnit. Du har bara fuskat, va? Och det är liksom att tillsammans genomför man en förfining av en förmåga eller något sånt. Jättespännande, så att jag ser det inte som sport. När folk frågar vad jag tycker är det, så säger jag det är en konst.
Ja.
Det är därför man är oändligt intresserad. Man fortsätter utvecklas och ha sig. Och det tror jag gäller all kampsport. Så egentligen tror jag att all kampsport är kampkonst.
Ja,
ja, det tror jag det är.
Vi ska ju runda nu. Ja. Nu sen. Men om du tar, berätta en sak som har varit som du är som jag inte tror folk känner till riktigt.
Mm.
Någonting som är liksom, det här är en liten hemlis som du har burit med dig. Positiv eller negativ. Och sen avsluta med någonting som du varit väldigt stolt, som du kan vara stolt över idag. Med din roll i förbundet.
Ja. Hemlighet, jag kommer inte på något sånt där. Alltså. Ska vara. Egentligen är det så här att jag tycker om att leva olika liv.
Ja.
Så jag tycker om att författaren Stenud är något annat än budordföranden Stenud, va? Så jag har ju bidragit till böcker och sånt, men det har aldrig varit min idé.
Nej.
Det var inte 50-årsboken heller. Nej. Det var Erik Åsbrink och dem som täckte det, okej? Okay, men för jag har alltid gillat liksom att leva olika liv. Ett räcker inte åt mig, jag är en girig typ. Så det är väl någon slags hemlighet, och därför har jag roligt åt dem som tror. Folk tror att är man bra på någonting så tror de att man älskar att göra det. Mm. Jag hatar sammanträden. Alla som har suttit i styrelsen med mig vet nog det. Jag vill gå och röka, va?
Ja.
Såna där saker.
Ja.
De här så skulle vi ha uppvisning och så hade de tänkt så att jag skulle vara konferensier under uppvisningen. Och då sa jag till Leif Sunja, ordföranden, att snälla, hjälp mig ur det där. Han tycker inte heller om sånt. Folk tror liksom att det är det som får en att tycka. Och så, hemligheten, jag har olika liv. Det betyder ju att när jag säger upp mig från ordförandeskapet i budförbundet så blir det inte tomt precis.
Nej,
jag får inte vakuum, utan det är tvärtom. Det fylls boom med något annat som jag har längtat efter länge. Så det är väl den grejen. Det är väl hemligheten om vad som driver mig.
Ja,
det där som många sant. Missförstår. Sen så sa du också vad jag är stoltast över. Jag är stolt, det här är jag stoltast över. Och faktiskt var August sa det om mig när vi grälade. Så sa han detta, att han hade alltid sett att jag inte hade någon egen dagordning. Alltså, jag var inte ute efter någonting för egen del. Och det känns jäkligt bra. Det kostar, va? För att ibland undrar man, man får se upp så man inte börjar jobba för andras egna vinningar.
Just det.
Där. Men alltså, jag är väldigt stolt över att jag genom alltihopa aldrig har gjort det för egen mening. Min privata dagordning har aldrig liksom varit på första plats, eller ens styrt något beslut liksom. Det är jag stolt över, och jag har sett att det är sällsynt. Dummare är jag inte. Jag ser att det är sällsynt, och då är jag stolt över att jag har fortsatt att vara sån genom alltihopa. Och det gäller ju också när man går liksom, så då måste man också vara. Man får gå på ett sånt sätt så att man inte ställer till det för alla, va? Så att det var ju, låt oss säga så här, det var vissa justeringar i styrelsen som behövde göras innan jag kunde avgå. Men sen också så ska man gå.
Ja.
Man ska inte sitta där och kräva att man ska ha någon slags hedersordförandeskap och så här, lägga sig i och du vet, nu är det nästa gäng.
Ja.
Så. För att det ska rulla. Mm. Nej, men det var väl
det. Ja, men det är fantastiskt. Det är väldigt intressant. Det känns som att där är väl kanske hemligheten också lite i att du har kunnat vara så fläckfri.
Ja.
För det, folk har ju letat skit. Alltså, det är verkligen. För det var ju en tid då det var kul att försöka hitta.
Jo.
Alltså sådär. Det var ju lite kanske... Med kärlek säger jag, lite låtsasjournalister som satt på många av de olika sajterna och sånt och försökte liksom leta mycket och då inkluderar jag mig själv där och så här, lite grann leta, det måste finnas någonting om den här jäkeln. Och så letade
vad får han ut av det, eller hur?
Ja, det var exakt, det var exakt så. Och det var liksom, och det, här finns och så, för att placera folk i fack. Ja, nej, men den här har ju den här klubben, den här har det här märket, den här har det. Och vad fan har Stefan?
Ja,
och det var ju liksom
det var inte mycket där inte.
Det fanns ju inte, vi hittade ju ingenting.
Nej.
Så det var ju liksom såhär, okej, men då är det nog rätt person på rätt plats.
Ja,
liksom.
Just det.
Men
den här, förmodligen är det så, alltså, det får jag bjuda mig själv på. Att under det här övergångsskedet till det nya förbundet som vi har skapat de här senaste åren, för det har vi gjort tillsammans, så var det viktigt med en sån som jag, en som inte hade en egen agenda bakom det, utan som gjorde det för förbundets skull. Och som alla kunde se det, hur mycket de än rotar, han gör inte för sin egen skull. Han har ingen bakomliggande lurarna för sig, helt plötsligt så har han tagit copyright på alltihopa eller någonting, utan this is what it is. Och det behövdes nog, annars hade den här övergångsfasen blivit skämd och då hade alla fortsatt att vara nojiga mot varandra, va? Ja, det är nog sant. Ja, det ser man.
Följer du styrelsen nu? Lite vad de gör och så?
Nej, det gör jag inte alls. Nej, det skulle vara farligt. Alltså, då ringer någon och frågar till råd som någonting som inte har med deras policy och styrelseverksamhet att göra, utan kan vara en formulering eller bara vill ventilera. Men nej, för att, och det var därför jag absolut inte kunde vara någon, knytas på ett fast sätt till.
Nej, exakt.
För då har jag inte släppt, va? Då blir inte mitt hus ledigt.
Nej, exakt.
Då blir det bara tokigheter. Och det har jag lärt mig för att man måste, även om man tycker att nu är de ju idioter, man måste låta dem vara idioter för att de som är valda nu, de som har jobbet ska få göra jobbet. Så att nej. Utan nu är jag en glad Jöns BV. Det är samma jag är. Jag sitter i graderingskommittén. Men that's it. Och det är jättekul att se Leif Sunje plågas. Och det är så här. Och sen är ju inte han dum, så han sätter mig vid honnörsbordet för att japanska ambassadören var där. Då vet han kulturputter, han kan prata med ambassadören.
Ja, just det.
De vet inte mycket om buden, men de kan kultur och så. Ja. Och sen så kör de där grejerna och berättar liksom att jag har gjort det i DN och det. Och författare. Och då blir ambassadören glad, för han liksom, ja, du vet hur det där funkar.
Ja, exakt.
Så att det är klart, man får ju delta i, Jonathan och jag brukar skoja om det, liksom, man får ju hora lite.
Ja,
jo. För förbundet, va? Så det gör man ju, men det är ju så jätteskönt att bara sen åka hem och så är hemma lite.
Ja, vi måste väl runda.
Ja, vi ska.
Ja, det var grymt, vad kul.